Att avstå för att få. Så heter alltså den gudstjänstserien vi börjar idag. Denna första söndagen i den perioden i kyrkåret som kallas för fastan. Och innan jag kommer in på dagens tema så vill jag säga någonting om den rubriken och den här gudstjänstserien. Av tradition så har ju inte fasteperioden haft så där jättestor plats i frikyrkans gudstjänstrytm. I alla fall inte i alla sammanhang. Det har ju däremot blivit lite vanligare de senaste åren, skulle jag nog säga, även om jag inte har någon statistik på det där. Men väldigt många av oss förknippar ju fastan framförallt med att avstå saker. Mitt traditionellt sett har det ju varit mat man avstått. På de senaste åren kanske det blivit vanligare med en del annat. Det har varit sociala medier, det är ju inte ovanligt att man väljer att avstå det. En del väljer att inte läsa eller inte ta in nyheter. Det kan vara lite olika saker. Och oavsett anledning så tänker jag att vi mår bra av att pausa och att avstå vissa saker under perioder. Men utmaningen blir lätt när det gäller fasta utifrån ens tro. Det är att det är så lätt blir det viktiga är att avstå något eller vad man avstår från. Och så kanske det till och med stannar vid att man avstår från någonting och så är det det. Men så här säger Jesus i bergspredikan om det här med att fasta. Så här står det. När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna som vanställer sitt utseende för att människorna ska se att de fastar. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj in ditt hår och tvätta ditt ansikte så att inte människorna ser att du fastar utan bara din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Det vill säga, gör ingen grej av att du avstår saker. Vare sig för din egen del eller för andras del. Jesus säger det här i samband med när han pratar med sina följare om bön. Och det fördolda, det handlar ju om vårt inre. Om vår egen relation med Gud. Och det är som Jesus menar att även Gud själv titta främst på ditt inre under fastan. Alltså för Gud är det inte avgörande om du väljer bort mat eller skärmtid eller nyheter eller något annat. Utan det som är det viktiga är vad du väljer istället. Att umgås med Gud i det fördolda. Helt enkelt, fastan är inte en fråga om vad man avstår. Utan det är om att rikta sitt liv och sitt inre än mer till Gud. Fastan, det är tid för att söka Gud. Jesaja i Gamla testamentet ger en annan input om det här med fasta. Så här skriver han istället. Detta är den fasta jag vill se. Att du lossar orättfärdiga bojor. Att du sliter sönder okets rep. Att du befriar de förtryckta. Krossar alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige. Ge hemlösa stackare husrum. Ser du en naken så klä honom. Vänd inte dina egna ryggen. Då bryter gryningsljuset framför dig. Och dina sår ska genast läkas. Alltså för det första, Jesaja säger samma sak som Matteus. Fastan är inte någonting som bara är för syns skull. För att du och andra ska ha någonting att prata om. Men fasta kan också vara att rikta sitt liv på ett konkret och tydligt sätt till andra människor. Ni vet, att välja bort någonting och att söka Gud mer eller göra något mer kopplat till Gud. Det kan också vara att öppna sitt liv, öppna sitt hjärta för andra människor. Att rikta sitt fokus till människor i nöd. Och det kan ju utifrån den senaste 1,5 veckan bli ännu mer konkret och tydligt. Jag tänker det så här. Gud vill garanterat göra mycket i våra personliga liv. I vår relation med honom. Han vill visa oss nya sidor om vem han är i den här fasteperioden. Men vi lever i en tid när det finns gott om orättfärdiga bojor som behöver lossas. Om förtryckta som behöver befrielse. Om nakna som behöver kläder. Det är också någonting som ligger Gud väldigt nära. Och än så länge har inte flyktingarna från Ukraina nått Vårgårda. Men det är inte särskilt otroligt att det kommer. I veckan som kommer så är vi några anställda från kyrkorna som ska träffa några från kommunen och prata om hur vi gemensamt i vårt samhälle, om det kommer ukrainska flyktingar hit, agerar. Och Jesaja påminner, det här är en sorts fasta. Att göra vad man kan för utsatta människor, det är en fasta, det är en sak som är djupt sammankopplad till relationen med Gud. Det här med att vara kyrka, att vara en kristen. Att avstå för att få har vi valt att kalla den här gudstjänstserien. Vi vill verkligen uppmana oss att avstå någonting under fastan. Vad är inte det avgörande, utan att man gör det. Och när man gör det så väljer vi istället att söka Gud. Den tanken Gud har för våra liv, för vår värld. Fastan handlar delvis om mer tid i det fördolda. Så du kan få ut mer av Gud i ditt liv. Få lära känna honom mer. Men det är också agerandet för utsatta människors skull. Så det kan vara de som får någonting när vi avstår. Och till den här gudstjänstserien så har vi som sagt tagit fram ett litet häfte. Finns här på kyrktorget eller på vår hemsida. Vi har gjort en bibelläsningsplan som man kan följa som sträcker sig från och med onsdags hela vägen fram till påsk. Det här är ju material som framförallt kopplat till vårt inre. Men vi vill ju tro att det som påverkar och formar vårt inre är också tänkt att få konsekvenser i våra liv. Så var med i fastan. Från den här söndagen, 5 veckor framåt. Du kan delta i gudstjänsterna på YouTube om du missar den här. Lyssna på predikningarna igen eller om du missar någon på Spotify eller iTunes. Nu är jag färdig med min inledning om fastan. Nu vill jag mer kliva in i dagens tema. Vad man gör när man prövas. Alltså hur hanterar man prövningar i livet och i tron? Och för att komma till någon form av svar på den frågan så behöver man börja någon annanstans. Vi kommer ju fira nattvard senare i gudstjänsten. Och då så ber vi bönen vår fader. Och en strof i den bönen går ju så här. Utsätt oss inte för prövning. Alltså Gud, låt oss inte hamna i någon prövning i tillfällen i sammanhang där våra liv och vår tro prövas. Men för er som har några år mer på nacken och som kan den här bönen med andra ord som ni använde tidigare i en annan översättning, då var det ju så här. Inled oss icke i frestelse. Alltså det som tidigare hette frestelse heter nu prövning i vår fader. Och då kan man ju fråga sig, är en frestelse och en prövning samma sak? För det är ju inte så att ordet frestelse är liksom borta från det kristna vokabuläret. Bara för att vi nu ber om att slippa prövningar när vi förr bad om att slippa frestelser. Nej, att bli frestad är ju faktiskt någonting vi talar emellanåt om. Även om vi nu i vår fader använder orden om att slippa prövningar. Vet ni, så här är det. I det grekiska språket som Nya testamentet är skrivet på från början så används, i alla fall på en del ställen, samma ord för prövning och frestelse. Vilket inte betyder att det måste vara samma sak. Det ord som används i den bibliska grundtexten är liksom, har en stor bredd. Det kan förstås på båda sätten. Men för att komma vidare från det behöver man ju ändå kunna veta vad är skillnaden på en frestelse och en prövning? Jag tänker att vi börjar med frestelser. Och när vi pratar om frestelser så brukar vår förklaring till det vara ungefär att en frestelse är någonting som på kort sikt kan ge vinning, kan ge njutning, men som i det långa loppet är någonting som inte är bra eller uppbyggligt för oss. Där vi framförallt kanske använder ordet frestelse ju när vi pratar om god men onyttig mat. Ni vet, man kan känna sig lockad att dra den där sista biten som är kvar från prinsesstårtan från gårdagens kalas när man är hungrig och ska äta lunch. Och även om ni är mätta för ett tag så kan vi vara säkra på att den sortens lunch är inte bra i längden. Och sträcker vi ut det så är det ju till och med så att prinsesstårta till lunch allt för ofta ger ju faktiskt en ökad risk för både blod- och hjärtsjukdomar. Ni vet, det är en frestelse att lösa hungern med prinsesstårtan. På sikt är det ett ytterst dåligt beslut på många sätt. För Jesus blir ju det här allra tydligast. Han är ute i öknen, han fastar och ber och så dyker djävulen upp. Jesus är vrålhungrig. Djävulen vet om detta. Och så är det som att liksom djävulen påminner Jesus. Du kan ju göra stenar till bröd. Djävulen vet, Jesus har den makten. Han är hungrig. På kort sikt skulle det lösa Jesus problem. Men det var inte rätt sak att göra där och då. Jesus var i öknen, gjorde vad han gjorde för att spendera tid med Gud, Fader själv. Ganska garanterat så tänker Jesus igenom det som djävulen säger, funderar över det förslaget, men så svarar Jesus: människan ska inte bara leva av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Och så fortsätter djävulen. Två liknande idéer som på kort sikt skulle ge Jesus vinst. Han skulle kunna dra fördel av saker som var lockande. Men vid alla de här tillfällena så lyckas Jesus hålla fokus på vad som är viktigast, vad som är mest centralt för honom. Alltså Jesus frestas, inte ens Gud i mänsklig kropp lyckas undgå det. Och jag tänker, det säger väl också någonting till oss. Om inte Jesus undkommer frestelserna så kommer ju inte heller vi undkomma dem. Frestelsen i sig är aldrig problemet. Att bli frestad är varken fel eller synd. Men det som också gör det hela ännu svårare är att en frestelse kan ofta ligga väldigt nära en möjlighet eller en lösning. Alltså det är ju precis det Jesus är med om. Han har inte ätit på 40 dagar. Hungern liksom river och sliter i honom. Han påminns om makten han har. Om att göra sten till bröd. Alltså nog är det någonting som kan tyckas vara en lösning. Jag tror det är så här. Vi vet ofta vad som är en frestelse. Ni vet, om vi tänker lite, om vi liksom lyckas att se på det som läggs framför oss med lite perspektiv, om vi lyckas reflektera en liten stund, så kan vi nog lyckas se vad som är en frestelse och inte. Men ibland så vet vi inte. Ibland lyckas vi inte urskilja. Är det här en möjlighet eller är det en frestelse? Och det kan ju också ställa till för oss att det som för en person kan vara en frestelse kan för en annan person vara en möjlighet eller en lösning. Hade det varit någon annan än Jesus som hade erbjudits bröd efter 40 dagar utan mat, så hade det liksom inte varit någon tvekan om att tacka ja. Men nu visste Jesus att det som låg framför honom i uppdraget, i rollen att vara Guds son, att följa Guds väg, att göra det Gud tänkt, det var inte rätt nu att göra bröd av sten. Alltså, hur ska man hantera frestelser? Hur ska man veta vad som är vad? Vet ni, det lär Jesus oss. Delvis genom att packa in det här i vår fader. Men också utifrån tiden i öknen när han fastade och bad, helt enkelt. Bönen är nyckeln. Vet du, det var Jesus alldeles nära sammankoppling med Gud fader som gör att han lyckas stå emot djävulens erbjudanden. Vad var det Jesus menade i bergspredikan? Jo, att om du investerar tid i bön i närhet med Gud själv så utrustas du både med verktyg och kraft att stå emot frestelser. För de kommer du möta, var så säker. Du kommer lockas att fattas beslut som på kort sikt kan se rätt ut. Men som är en förlust i längden. Var så säker. Vet ni, det är i bönen. Det är i bönen som du både får hjälp att urskilja vad som är en frestelse och också hur du står emot den. En annan sak man kan lära sig om frestelser, det kopplar ju till de orden som djävulen säger till Jesus. Vid alla tre tillfällen när djävulen ger Jesus olika förslag på vad han ska göra så säger han så här. Om du, vid första tillfället, om du är Guds son så befall de här stenarna att bli bröd. Nästa gång, om du är Guds son så kasta dig ner från muren här så kommer änglarna och bär dig. Tredje gången. Allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Men en frestelse, det är någonting du lockas att göra som i själva verket bygger ditt eget, ditt ego. Som liksom får strålkastarljusen att riktas ännu mer mot dig. Där du själv hamnar ännu mer i centrum. Och där bara du blir den som vinner på det. När det dyker upp möjligheter och lösningar som kan kännas som gudagivna idéer. Våga reflektera, våga fundera och vända en gång till. Titta på det på lite avstånd. Är detta någonting som syftar till att göra mig mer större, mig viktigare? Får det någon effekt för andra? Bygger det upp andra? Bygger det upp en gemenskap? Om det inte gör det, tänker jag, då kanske du ska fundera över att välja bort det. Det är inte otroligt att det är en frestelse. Det är precis detta Jesus upplever. När Petrus försöker liksom få honom att, nej men Jesus, du ska ju inte ge ditt liv för oss. För mänskligheten. Du säger ju till och med Jesus, håll dig på din plats, Satan. Vet ni, Jesus varnar oss för att göra och ta del av saker som enbart gör att jag själv vinner på det. Han menar att det är längden, det är något fel, det är något du ska passa dig för. När hans lärjungar vill just det där, sola sig i glansen av honom, så säger han, vet ni, i mitt rike är det en annan standard som gäller. I Guds rike så står inte enbart du i fokus. Där tänker man annorlunda. Och så kommer samma sak tillbaka. Hur hanterar jag, vad gör jag? Det är bönen. Du kan urskilja var som är vad och hur du står emot. Så går vi till det här med prövningar. Jag nämnde det kort förut om det grekiska språkets breda betydelse här. Men när Jesus är i öknen, frestas av djävulen, så används samma grekiska ord och beskrivning om det Jesus är med om där, som också nämns i vår fader när vi ska be om att inte prövas. Det är därför prövningar och frestelser är nära besläktade, men egentligen inte är samma sak rakt av. För det finns också nyttiga eller konstruktiva prövningar i våra liv. Och om det är så, då måste man ju fråga sig, hur är en sådan? För några år sedan så gick vi på IKEA och när vi kommer fram till avdelningen med fåtöljer så står det någon glasmonter där. Och i den glasmonten så finns en av deras mest klassiska fåtöljer. Och så finns det någon monterad manik där inne med någon form av arm och någon pump och någon platta som liksom gång på gång trycker ner med kraft i sätet på fåtöljen. Och det då motsvarade det trycket som fåtöljen utsattes för varje gång en människa satte sig i den. Jag minns inte hur många tusentals tryck av den här armen och pumpen och plattan som fåtöljen utsattes för. Det fanns något räkneverk där. Men både ramen och tyget och ryggstödet och sätet såg ju fortfarande ut som ny. Alltså man ville visa att den här fåtöljen, den har testats, den har prövats, den har utsatts för belastning på många olika sätt. Och du kan se, det är ett bra val att köpa den. Och just den här sortens prövningar kommer också alla människor möta i sitt liv. Och det i sig är inget negativt. En prövning som är någonting som i själva verket gör någonting som i längden är nyttigt för oss. Ni vet, som kan pröva vår karaktär, som prövar vår tro, som prövar vår hållfasthet, som prövar bärigheten och styrkan hos oss. Det finns till och med böner i Bibeln där vi ber Gud, pröva oss, pröva mig. Alltså det är inte den här sortens prövning som vi ber Gud rädda oss från när vi ber vår fader. Utan vad man gör när vi ber Gud att pröva oss, det är ju att vi vill att han ska hjälpa oss att se om vi är på rätt väg, om vi är rätt i livet. Hör här hur kung David uttrycker det i psalm 39. Så här står det: rannsaka mig Gud och känn mina tankar. Pröva mig och känn min oro. Se om min väg för bort ifrån dig och led mig på den eviga vägen. Alltså det David ber om är ju någon form av att Gud ska ge honom en konstruktiv prövning i livet. Gud, hjälp mig att se vilken riktning jag är på väg. Jag tänker att en sån prövning är nog med all säkerhet inte enkel. Den kan vara jobbig, den kan vara svår. Men i längden gör den något gott för oss. Alltså en sådan prövning gör oss till klokare människor. Den lär oss någonting viktigt om oss själva. I slutändan kommer en sådan prövning göra oss tacksamma. En god prövning, en nyttig, en konstruktiv prövning berikar, även om den kan vara jobbig där och då. Läser man i Bibeln om människor som på olika sätt möter Gud och går, eller i alla fall vill gå, den vägen Gud tänkt, som både får tjäna Gud och andra människor, vet ni, det är ytterst få, om ens någon, som har en liksom spikrak väg genom livet. I princip alla stöter på hinder, utmaningar. Det är saker som prövar dem för att se om de har uthållighet och fokus och överlåtelse och trofasthet och annat. Jag tänker det så här: om vi också strävar efter att tjäna Gud och gå hans väg, så kommer vi också kunna räkna med motstånd. Det är från livet själv, men också att Gud faktiskt låter oss möta en del saker som kan vara svåra, men som i själva verket hjälper dig att se om du är rätt människa på rätt plats, på rätt ställe, och om du ännu mer kan bli det, helt enkelt om du är på rätt väg. Berättas ju om Daniel i Gamla testamentet. Han hamnar i onåd hos kungen, för han tillber inte kungen som Gud. För Daniel tillbad nämligen bara en Gud, Gud fader själv, Bibelns Gud. På grund av det så kastas Daniel i en grop med hungriga lejon. Men trots det så litar han på Gud. som också räddar honom från vad som tycks vara en fullständigt omöjlig situation. Men vet ni, det var inte när Daniel hamnade i gropen med lejonen som han lärde sig att lita till Gud. Det var liksom inte då som hans förtröstan till Guds makt eller räddning och frälsning vaknade till liv. Några av kungens män de utfärdar en skrivelse om vad som gäller om man inte tillber kungen som Gud. Och hör här hur Daniel reagerar på detta. Det här är precis innan han hamnar bland lejonen. Så här står det. När Daniel fick veta att en sådan förordning hade utfärdats gick han hem. Fönstren på övervåningen vette mot Jerusalem. Och där föll han 3 gånger om dagen på knä, bad och tackade till sin Gud som han alltid hade gjort. Daniels tro byggdes inte i prövningen eller i striden eller vad du nu vill kalla det. Den byggdes i bönen. 3 gånger om dagen, dag efter dag, vecka efter vecka, månad efter månad, år efter år. Hela tiden så tillber han och söker Gud. Varför kan det vara så att en del av oss har svårt att stå fasta i prövningen? Att vi faller för frestelsen? Att vi inte riktigt kan navigera vad som är vad och vad som är rätt väg? Kan det vara så att vi inte är uthålliga som Daniel i bönen? Vi ber någon gång ibland. Då och då. Vet ni, det är inte vad vi gör ibland. Eller någon gång här och var som gör skillnaden i våra liv. Det är vad vi upprepar igen och igen och igen som är det. Och det är också, exakt också detta som är en av de stora poängerna med fastan. En tid när vi väljer bort något annat för att ännu mer, på ett mer regelbundet sätt, söka Gud. Fastan påminner oss om att ta tid att söka Guds ledning, Guds kraft, Guds vilja. Bli utrustad av Gud i bön. Får vi tro Bibeln, flera av de berättelserna vi möter kring frestelser och prövningar, så finns det inget viktigare vi kan göra än att be. Ingenting. Vad man gör när man prövas, det är dagens tema. Alltså på ett sätt är det svaret enkelt, även om det också kan vara mer komplext. Men Bibelns tydliga svar och uppmaning är att man ber. Sök Gud, gå in i det fördolda som Jesus säger. Så kommer du kunna se vad som är en frestelse. Du kommer kunna avgöra vad som är en möjlighet. Du kommer prövas, men du kommer också få en fasthet i livet, i tron, som gör att du växer och du håller dig på rätt kurs. Så nu tänker jag, nu ber vi tillsammans. Herre Jesus, tack för fantastiska berättelser och texter om det här med frestelser och prövningar. Och Herre, vi kan ha svårt att navigera rätt. Veta vad som är vad, veta vad vi ska göra. Men tack Gud för att i bönen, i närheten med dig, så skapar du en möjlighet för oss att kunna se nyktert och klart på våra liv. För de sammanhang och tillfällen som vi hamnar i. När frestelsen kommer oss. Nej, vi tror inte att frestelsen i sig är problemet. Du själv frestades, vi gör det och vi kommer göra det. Men Jesus, hjälp oss att stå fasta. Herre, hjälp oss kunna avgöra vad som är en möjlighet eller lösning eller en frestelse. Herre, hjälp oss att blicka bort från vårt eget ego, något som är så otroligt svårt. Så att vi istället kan se den tanken du har för vår värld, för vår tid. Och så vill vi också be Gud, den bönen som ibland är svår att be, pröva oss Herre. Pröva oss så vi kan se om vår tro står fast. Pröva oss så vi kan veta att vi är uthålliga. Att våra liv håller. Och när det inte gör det, räta då upp oss. Ge oss ny kraft och möjlighet Att börja en gång till. Att få börja om. Och så tack för hela fasteperioden. Alla de teman som igen och igen säger sök Gud, sök Gud, sök Gud. Kliv in i det fördolda, be till Gud. Hjälp oss att göra det än mer.